Hej och välkommen. Jag gillar sin röst. Jag gillar inte riktigt när jag låter som Marge i Simpson. Det är inte riktigt. Hej och välkomna till podcasten Tro och tvivel. Ja, vi får se mycket av det här vi behåller. Men ni ska vara varmt välkomna till den här podden. Podden Tro och tvivel är kopplad till Nätverkskyrkan med samma namn, som är ett nätverk för människor som är nyfikna på andlighet och specifikt kristendom kanske. Och som inte har hittat något annat ställe som känns hemma, då finns vi. Och idag så har vi då kärngänget, Ingela Olsson, välkommen.
Tack så mycket och hej!
Hej! Och så har vi Marcus Fritsch, välkommen.
Jajamän, god dagens.
Och så har vi Micke Picke som jag glömde presentera förra gången.
Skäms.
Ja, fy skäms säger han, som har hand om ljudet här. Och idag har vi ett återbesök, ett kärt återbesök av Pekka Mellegård, välkommen.
Tack ska ni ha.
Och för er som inte lyssnade på förra poddavsnittet så kan vi bara tala om att Pekka, du är ju docent och överläkare i neurokirurgi. Du är teologiskt bevandrad kan man säga och har nu ganska nyss skrivit en bok som heter Jag tror för att förstå. En essä om att finna och bli funnen. Och vi började prata om den boken förra gången och han ju bara skrapa på ytan lite grann. Och nu får ni hjälpa mig lite grann att komma ihåg vad vi pratade om. Vi kan göra en liten sammanfattning. Jag kan säga det jag kommer ihåg först. Och det jag tänker att, som vi faktiskt avhandlade en del, var ju där bakgrunden till varför Sverige på något sätt har gått sekulariseringen till mötes, så att säga. Mm. Vad var det för händelsen som låg bakom det och vad är det som har hänt sen? Vilka svängningar ser vi? Och om vi nu kan ana att människor ändå har ett fortsatt intresse av andlighet, varför ska man då välja Jesus? Varför är Jesus ett alternativ? Och det här avhandlar du ju lite i din bok också, Pekka. Är det någonting mer som ni tänker på? Vad pratade vi om mer för att sammanfatta?
Ja, det var ju det som jag tänkte på också. Och jag är ju fortfarande fascinerad över ditt sätt att möta de människorna som tillhör eller räknar sig till den sekulariserade delen av samhället och hur du träffa dem och din längtan att förklara din tro och varför du tror, även om det kanske känns fel eller löjligt för många. Och det sättet hur du resonerar och uttrycker dig, det är väldigt, väldigt spännande och gör en nyfiken. Mm. Det är den känslan som jag har kvar av samtalet vi hade förra gången.
Mm. Precis.
Jag har plus en på precis vad ni båda har sagt då, kan jag säga.
Ja, men då har vi gjort en liten sammanfattning. Vill du tillägga någonting, Pekka?
Nej, men jag känner igen det.
Mm. Okej. Okay. Och är det så att ni blir nyfikna av det här så finns det alltså ett tidigare poddavsnitt. Det är bara att lyssna på det så kanske ni får en liten utökad kunskap och lite nyväckta tankar kring just det. Men vad ska vi fortsätta med idag då? Jag har ett förslag och så får ni andra säga vad ni tycker. Men jag tänker att det vore väldigt spännande att få höra om din personliga resa, Pekka. Alltså, för du berättade förra gången att du är uppvuxen i ett kristet hem. Du är pastorspojk. Och insocialiserades ju i tron på det viset. Men sen hände någonting. Vad var det som hände att du ändå bröt med det sammanhanget i någon mening?
Man kan nog inte säga att jag bröt den här baksidestexten på boken. Är lite, jag, det är lite jobbigt alltid med förlag och när andra ska liksom ansvara. Det är lite rubriksättning på artiklar och så. Jag vet inte om ni har varit med om det. Mm. Man liksom ser en rubrik på en artikel och så undrar, hoppas man verkligen att personen läser artikeln och inte bara rubriken. Mm. Eller för att rubriken kan vara väldigt missvisande. Baksidestexten här på boken är inte missvisande, men den jag tycker den formulerar lite ändå lite väl dramatiskt. Man kan säga jag har nog aldrig helt lämnat tron. Men däremot så gled jag väl bort ifrån tron. Alltså i betydelsen, den fick mindre och mindre betydelse i mitt liv. Jag fick ju ganska tid, jag vet inte riktigt var man ska börja, men om man börjar, om man fortsätter det spåret en sekund bara. Jag tror att min resa har varit ganska typisk för många barn och ungdomar som växer upp i framförallt frikyrkan, där man dels inte har förberett sig riktigt på världen utanför mötet. Ja, det, för min del så började det nog redan på högstadiet, men för många är det när man kommer till universitetet och man liksom konfronteras med en helt annan världstolkning, helt andra böcker, helt, alltså människor som... Man har ofta befunnit sig i lite av en bubbla, och det var mera så tror jag när jag var tonåring än det är idag. Men fortfarande träffar jag på folk som alltså unga människor som uppenbart har rört sig i en ganska liten krets. Ofta en väldigt varm och fin och liksom kul sammanhang. Man har haft ett gäng kompisar liksom i kyrkan och så. Men man har inte riktigt koll på världen utanför. Och inklusive argumenten mot kristen tro eller problemen med kyrkan genom historien och sådana där saker. Den resan tror jag många har gjort och gör. Men sen finns det en annan resa som handlar mera om att man blir mer och mer etablerad i samhället. Man blir någon på ett annat sätt. Alltså ibland handlar det bara om att man får ett yrke, vilket som helst. Ibland handlar det om att man gör en rätt så framgångsrik karriär. Och ibland handlar det ibland handlar det om att man blir en viktig person i en familj. Och vad det än är så liksom tar det där över på något sätt. Det blir viktigare än det som kanske ändå var viktigt från början. Det är lite av det där, ni vet, kanske ogräset som växer upp och liksom kväver någonting som har funnits där. Och för min del tror jag att de intellektuella problemen med tron fanns där, men var inte de viktigaste, utan det var, för mig var det nog mer så att jag långsamt gled ifrån liksom att tron var viktig. Jag blev kanske kristet språk som vi skulle kalla ljum. Liksom. Det betydde allt. Jobbet blev väldigt viktigt för mig. Jag hade ett väldigt spännande jobb. Och också ett krävande jobb. Som gjorde att... Ja, det tillsammans med alla andra krav liksom som livet som vuxen ställer på en fick på något sätt växte över det här andra. Jag tror att det var mera min resa. Längtan kvävdes på något sätt. Och sen fanns det inte heller så många runt omkring mig som kunde riktigt bemöta och liksom matcha min typ av frågeställningar eller problem eller så som handlade om tro. Jag hade inte så många instrument liksom med mig att hantera det. Jag vet inte, does it make sense?
Jajamensan. Jag tänker två saker när jag hör dig prata, och det ena är som du är inne på, att det kanske inte fanns så mycket som matchade de frågorna, och om jag relaterar till mitt eget liv, också det här föreställningen om att tron på Jesus innebar den här uppradningen av färdiga svar. Och om man inte kunde checka in på alla dem, då var man inte med i gamet, så att säga. Mm. Att det inte fanns utrymme för olika typer av tolkningar och brottningskamper med olika frågor och sådär. Utan det var, så här ska ni tro, då är ni kristna, annars är ni det inte. Och det blev ju väldigt avgörande och svårt. Det är det ena jag tänker. Det andra jag tänker är också, eftersom jag också är pastorsunge då, att en del i min resa i alla fall handlar ju om att på något sätt bryta lite med mina föräldrars sätt att tänka. Att det blev, och det är ju helt naturligt. Det är ju varje barns och ungdoms uppgift att faktiskt klippa de banden lite grann och hitta sin egen väg. Och då är det ju lätt att det blir åt det hållet, att man hittar sin identitet i någonting annat, i ditt fall i jobbet och så vidare.
Och det där är jätteintressant utifrån ett, vad ska jag säga, kyrkoperspektiv, liksom att hantera hur tillåter man den där frigörelsen och som ändå är nödvändig utan att på något sätt kasta ut barnet i badvattnet, eller hur man ska uttrycka det. Och det där är knepigt.
Mm. Ja.
Och hela den här liksom samtalet om, jag menar, vi då, om vi uppvuxna i en frikyrklig församling, så känner vi ju ändå det här med betoningen på vuxendopet, eller hur? Och jag växte upp i en väldigt med stark kritik mot barndop. Oj, nu hamnar vi in på det här kanske jag inte skulle ta upp, det här kanske jag klipper bort.
Eller inte.
Nej, men det är ganska intressant hur ändå det där, att det blir i kyrkans långa historia, så förstår jag nu på ett sätt som jag inte alls förstod när jag var barn och tonåring, och alltså varför barndopet kommer in i kyrkan, nämligen som ett sätt att ändå markera, du tillhör den här kulturen och du är en del av oss, du tillhör oss liksom, och vi vill markera det redan när du är en liten barn och baby, att du är en del av oss. Och idag kan jag se liksom det, alltså det fina i det också, att man markerar det, och sen tar man också ansvar i form av konfirmation och såna här saker för att barnet ska verkligen inkultureras i det här sammanhanget. Och ofta har det samtidigt, de större traditionella kyrkorna som har haft den här linjen har ju samtidigt ofta varit lite mera en del av världen, alltså den omgivande världen, inte så tenderat att dra sig undan som då frikyrkor har gjort.
Mm.
Att liksom markera sin särart och det här lite sekteriska draget. Mm. Samtidigt som jag då säger detta, så är jag idag mer fascinerad av det sekteriska draget i frikyrkotraditionen, i väckelsetraditionen. Det här att man vågar och vill och på något sätt signalerar ett annorlunda skap, ett anarkistiskt drag liksom, som kanske tilltalar mig som ord mera och som landar mera hos en yngre generation. Jag skulle kunna tycka att kristna idag i den situation vi har skulle behöva vara mera anarkister. Alltså mer våga vara mera annorlunda. Men inte på det här lite, ni vet, skyddande, omhuldande, polstrande sättet där man är annorlunda genom att man sticker ner huvudet i sanden. Och liksom låtsas som att det är som, alltså världen utanför inte existerar, utan mera var annorlunda därför att man verkligen gräver och försöker förstå vad tron egentligen innebär och funderar på och låter det ta uttryck. Men vad innebär det? Vad innebär det att faktiskt förtrösta på Gud? Vad innebär det att tro att den här skapelsen till exempel är någonting som är oss givet att vårda och förvalta? Vad får det för konsekvenser för mina val och, liksom, och hur jag talar liksom, om världen och så? Det finns hos mig en stor tacksamhet och fascination över det här frikyrkliga arvet idag. Jag är glad för det. Jag är glad för det här att jag fick känna på utanförskapet. Och det har gett mig, och jag tror att det ger många en sorts hävstång, alltså en möjlighet att se saker på ett lite annorlunda sätt. Man är lite eljest, som vi sa i Umeå. Man är lite annorlunda. Det är lite som judarna som lever i gettot eller tvingas liksom att formulera sig, att på något sätt tänka själv, att pröva sig själva. Det finns något fascinerande i det. Jag skulle önska att kyrkan, både frikyrka och det som nu är egentligen en frikyrka, Svenska kyrkan, skulle kunna jobba mer med det och hitta det här anarkistiska kristna draget. För det behövs, tänker jag.
Ja, precis. En anarkism då som inte är aggressivt polariserande.
Nej. Utan på ett annat sätt. Inte våldsam anarkism. Utan, jag vet inte hur mycket ni har bekanta med, men liksom en Kropotkin-anarkism. en anarkism som är en vänlig anarkism. Anarkism är verkligen inte bara det är en nidbild liksom, att anarkism bara är våldsam. Det är lite grann att var och en liksom sittande under sitt eget fikonträd på ett sätt. Men ändå ta ansvar och vårda hela trädgården.
Ja, precis.
Ja, det är en bild. Egentligen min poäng är att det fanns stora problem med min uppväxt. Men det finns mycket som jag idag är tacksam för och försöker på något sätt knyta an till och fundera ganska mycket på hur ser ett kristet liv idag egentligen ut. Och jag är inget bra exempel på det. Alltså, för mig känns det lite som att jag trevar liksom. Jag är inte så engagerad i att bygga det här tillsammans med andra som jag kanske skulle önska och vilja. Men samtidigt är det tankar som jag lever med varje dag. Och jag känner någonstans att det är en del av en process som pågår hos ganska många idag. Vi är många som trevar oss fram och försöker hitta, er podd är väl ett uttryck för det. Att försöka hitta andra former att vara kristen, inte bara för min egen skull liksom, utan för världens skull. Så tänker jag.
Absolut. Ja,
det är väldigt intressant, tycker jag. Du väljer ju väldigt intressanta ord, anarkism, och du pratade om frigörelse lite innan, och det är ju kanske det som många upplever, att man känner inte den friheten som man egentligen längtar efter. Man känner sig lite begränsad och inlåst och instängd i kyrkan, och man behöver egentligen, eller man längtar efter friheter, anarkism. Tycker du att, om man tittar på Jesus, alltså vi försöker fokusera oss ganska mycket på Jesus som ledare eller människa. Skulle du säga att han var någon slags anarkistisk ledare? i det sättet som han mötte människor och omgicks med sina lärjungar?
Ja, men jag tycker, alltså, jag har ju ett kapitel där om Jesus och där en poäng för mig att Jesus passar inte in i någon formel riktigt. Jag försöker jämföra honom med som är fyra, kan man säga, huvudideologiska, politiska huvudströmningar som fanns i Israel vid tiden för vår tideräkningsbörjan, vid Jesu tid. Man pratar ju om fariseer, zeloter, sadduceer och de här esséerna, va, som är ju fyra jätteintressanta typologier som man kan känna igen lite grann också genom historien. Och man kan prata rätt mycket om det, men poängen är att Jesus passar inte in i någon av dem. Man kan tycka att fanns det, liksom det är inte bara republikaner eller demokrater eller liksom alliansen eller sossarna och vänstern man har att välja på. Det fanns liksom fyra tydliga strömningar. Man skulle kunna tycka då att Jesus skulle kunna valt någon av dem. Men han är obekväm för alla fyra. Men samtidigt som han tycks se värdet att alla fyra har bidrag att ta vara på. Men han blir samtidigt så obekväm för alla, och framförallt då de mest etablerade, så att säga, sadduceerna, att man är tvungen att, alltså, göra sig av med honom. Och det, alltså, så visst finns det ett anarkistiskt drag, och kanske till och med ett jättestarkt anarkistiskt drag i den här betydelsen som jag lägger i anarkism.
Det tänker jag också. Men jag skulle vilja backa lite grann och fråga dig, Ingela. Med tanke på det här med att ha en uppväxt och en erfarenhet av kristen tro som man kanske inte känner sig riktigt hemma i, och att inte bryta kanske är ett starkt ord då, men alltså att ta sig ifrån det lite grann och sen se på det med nya, lite mer vuxna ögon. Vill du berätta lite om din resa, Ingela?
Ja, det kan jag göra lite. Jag känner igen mig jättemycket i det som du beskriver, Pekka. Jag tror att jag var ju ganska ung, eller väldigt ung, när jag började ifrågasätta saker ändå, som kanske handlade om formen av att just det som du pratade om, det här uppradandet, att man måste kunna checka i varenda box för att få kalla sig kristen. Ja, men det tror jag att jag pratat om kanske i något tidigare poddavsnitt, att jag var kanske 13 år eller någonting, när det var i en ungdomssamling så kommer en personsledare då och sätter i att jag ska kolla på en film och sätter på filmen Som en tjuv om natten. Och den boken hade jag ju läst som barn redan, och den har ju förstört jättemycket för mig. Om den liksom bilden av den vreda guden, och man måste göra allt rätt, man får inte göra några fel, för att då kommer man till helvetet. Och men då, så att det här då, jag reagerade otroligt starkt och sprang fram och slet ut det här videobandet och kastade det i en vägg, helt enkelt.
Men det pågick, så att säga.
Ja.
Ja.
Det
var spännande. Det gick.
Ja. Jo, men det gick ju bra, därför att den här ledaren var ju inte, menade ju inget illa såklart, och Nej. Det blev ju en bra diskussion där, för jag var ju så arg så tårarna bara sprutade och liksom, är det här för skit, ska vi skrämma folk till tro, det är väl ändå inte det handlar om liksom, och sådär. Så att jag tror att jag, obstinat är väl mitt mellannamn kanske, har alltid varit och kommer, har väl insett och fått acceptera att det alltid kommer att vara så. Men så att jag tror att jag var ganska tidig ändå med att ifrågasätta. Därmed inte sagt att man inte kanske har fått med sig en del sår från det senare också, för att trots kanske det här draget som jag kanske har av ifrågasättande, så så tror jag att jag, likt många andra människor, framförallt i den åldern, har en sån stor längtan av att få passa in. Mm. Och få vara med och vara accepterad och liksom älskad och så. Men jag gled nog också, jag gjorde inget tydligt klipp med någonting heller, utan jag gled nog ifrån mer sammanhangen för att jag kände mig inte hemma. Liksom. Mm. Och jag kände att lite som det du beskriver, Pekka, att de frågeställningarna som jag hade, en del vågade jag inte ens ställa de frågorna, för jag kände att nu kommer de att tycka att jag är helt galen här, eller en, oj vilken syndare liksom. Mm. Men också att en del frågor som jag ställde kände jag att det fanns inget svar, och det kan jag å ena sidan förstå nu som vuxen, att det är inte så, finns kanske inte bara ett svar, eller det kanske inte är så enkla svar i alla fall. Men sen hade jag en ganska, det tog ju ganska lång tid. Sen har jag ju liksom, utan att förstå det, alltid ändå haft en församling i Micke och Mia. För att vi tre har ju pratat, framförallt du och jag, Mia, tusentals timmar om tro. Mm. Så jag har ju, i min enfald fattade inte jag. Jag trodde att jag behöver inte liksom dela det här. Jag behöver inte gemenskapen. Mm. Utan jag kan ha, jag har min tro, den har jag för mig själv. Liksom. Mm. Fast jag, men jag förstod aldrig att jag under hela tiden hade en församling. Mm. Fast vi var tre stycken bara. Mm. Liksom. Mm. Och sen, jag vet egentligen inte, kan inte riktigt sätta ord på exakt när det var, men när det någonstans blev, för mig handlade det rätt mycket om att jag landade i, tror jag, gick mycket på grund av de här samtalen, och säkert med ålder att man ändå förhoppningsvis blir lite klokare och lugnare i sig själv. Mm. Med åren, att min gudsbild förändrades helt. Mm. Och att jag verkligen såg liksom att att Gud är kärlek, och att den här gamla bilden som man kanske har vuxit upp med, den här som en tjuv om natten bilden, jag tror inte på den bilden överhuvudtaget. För mig är det falskt. Och då är det helt plötsligt inte alls så svårt att välja att tro på det här, för att jag tänker att jag önskar så att den att andra människor får uppleva det faktiskt, för att jag tänker att oavsett vad man tror för övrigt, så tänker jag att de flesta människor nog ändå skulle kunna tänka sig att välja kärleken och att tro på kärleken liksom. Nu vet inte jag om det här blir lite långt och flummigt och konstigt, men jag
kan
så. Så det är en liten del.
Jag tog bort ett kapitel i boken som handlade om... Är ni bekanta med begreppet dispensationalism? Alltså den här teologin som ligger bakom En tjuv om natten. Men jag har skrivit om det och har med det nu i den här nya boken som jag håller på med. Jag tror precis som du, Ingela, att det är en falsk, alltså det är en man skulle kunna kalla det en irrlära, en falsk teologi. Jag vet inte vad du säger, Markus, som du håller på med ALT och det här nu, men hela den här pretribulationalistiska premillenarismen som det ibland kallas, alltså, det, som präglar jättemycket evangelikala vita i USA som nu stöttar Donald Trump så mycket. Det är en på gränsen till en villolära för mig och det vore kul att få ett inspel från dig, Markus.
Ja, alltså, det slutgiltiga svaret kan jag nog inte ge. Men det är ju bra att veta att mycket av de här teologierna kom fram under 1800-talet. Ja. Och utvecklades där. Alltså hela de här eskatologiska synen och teologier. Vilket betyder att man inte har de synen under 1800 år tidigare. Och det finns säkert en kärna i det. Alltså det finns någonting som kanske är bra och okej. Okay. Men nu är det ju så att till exempel N.T. Wright, den här anglikanska teologen, ifrågasätter jag väldigt mycket av det och säger att det har förstört väldigt mycket av ja. Våran narrativ, den kristna narrativen som vi behöver upprätta igen, att det inte är så enkelt som vissa tror. Men fördelen med det är ju att när man läser det, det får en att tänka till lite. Mm. Man behöver ju gräva sig lite djupare och eskatologin är inget lätt ämne.
Verkligen, och du har ju helt rätt att det finns saker att kanske även där att ta tillvara, eller precis som nästan allting annat. Varje människa och varje teologi och varje samfund har någonting att bidra med. Och det är väl... Så att jag tog i nog när jag sa vill och lära. Men jag känner så mycket igen mig i det där som Ingela berättar om. Mm. Den där tjuv om natten. Och jag har några väldigt hemska upplevelser i den branschen som när jag var 8-9 år. Som jag skriver om i det här kapitlet, men det är helt bisarrt liksom. Och det tar tid att läka såna sår. Mm. Det är så stark medicin. Mm.
Ja, det har ju använts mycket för att hota folk och rädda, vilket är ett sätt att manipulera människor eller försöka tvinga in dem i en form så att man kan påverka dem bättre och att man har mer, egentligen är det maktfrågor som det handlar om. Väldigt mänskliga, kanske till och med animaliska drivkrafter som gynnar det. Men jag undrar också, för det är ju det här med makt och ledarskap och anarkism som du var inne på, det är ju också två olika filosofier som ligger bakom det. Alltså, en är ju att människan är i sin djupaste kärna elak, fallen, det fördärvet som finns inom oss. Och då behöver man ledare, man behöver någon som hjälper oss att göra och leva på rätt sätt. Och å andra sidan, den anarkistiska sidan kanske, behöver ju tro på att människan i sin kärna är god. Att vi inte gör ont mot varandra, utan det fungerar. Vi har en benägenhet att hjälpa varandra och älska varandra. Och det är inte den typiska synen egentligen. Hur ser du på det?
Nej, men jag reagerar när du säger människan är ond och fallen som någonting som hör samman. För mig är jag skulle liksom kanske tala om tre positioner snarare. Där just det här att människan är fallen tycker jag är fascinerande. Alltså innerst inne, eller ytterst, skapelsen är god. Människan är skapat till Guds avbild, i den meningen god, men är trasig. Mm. Liksom, på ett sätt är kanske trasig ett bättre ord idag än fallen för mig. Det finns ett teologiskt problem, och ett, så att säga, hur gick det här fallet till då, liksom, och särskilt i relation till evolutionsteori och sådana saker. Men om man bortser ifrån den lilla problematiken, så själva tankefiguren att människan är trasig, fallen, i behov av återupprättande, den tilltalar mig mycket. Och som jag uppfattar det så är det ett stort bidrag som den ortodoxa liksom, teologin bidra med in i liksom den stora kyrkokroppen. Alltså den här betoningen av möjligheten till helande och till och med gudomliggörande. Jag har lite svårt att liksom... Jag tycker jag ser så mycket ondska och mörker i människor och också i mig själv. att jag har liksom, jag har svårt, jag tänker ingen är god utom Gud, säger Jesus vid något tillfälle, va? Varför kallar du mig god, säger Jesus till och med till den här rike mannen som, eller ynglingen. Ingen är god utom Gud. Jag har lite svårt att se mig själv som, och mänskligheten som, god i den där betydelsen. Men inte heller som genom ond, eller som ett behov av att ledas av någon annan fallen ledare. Alltså, om det är någonting som historien kan lära oss, och inte minst i den här dispensationalistiska historien av det vi ser idag, inte minst i USA, så är det ju att de här ledarna som tar på sig ett sånt stort ansvar och talar med sån självpåtagen auktoritet, hur ofta faller inte de och är liksom hycklare? Så hela idén om att vi är onda varelser som behöver ledas av några som är mer upplysta, alltså den tror jag verkligen inte på. Men fallna, trasiga människor som behöver både Gud och varandra för att liksom hitta hem igen. Mm. Det är liksom den bild jag lever med.
Mm. Mm. Ja. Ja, och jag håller med om det. Någonstans så har jag landat i att berättelsen börjar ju inte i första Mosebok 3 där det står om syndafallet då, utan det börjar ju faktiskt i första Mosebok 1 där det står, precis som du var inne på, att vi är skapade till Guds avbild. Jag vill ta avstamp därifrån. Sen är det ju svårt, som ni är inne på, när man tittar på hur världen ser ut runt omkring och inte minst inne i mig själv. Men någonstans så ger ju det också ett ljus kring varför Jesus är viktig. Alltså återupprättandet då, att laga det trasiga.
Ja.
Det får ju en viktig poäng då, tänker jag. Ja, det här är ju så otroligt intressant. Men jag tänker sen då, på din väg, Pekka, så har jag ju förstått att det här var en lång process som ändå ledde fram till en insikt att jo, men vänta lite här. Det här är ändå någonting som jag vill leva med, brottas med, treva mig fram i och försöka utröna liksom mer och mer. Vill du berätta om den processen?
Jag kan berätta om vägen. Alltså, när jag disputerade, alltså la fram min doktorsavhandling, och så har man ju fest och man får presenter och grejer. Och jag fick ett presentkort av ett antal vänner på en kristen missionsbokhandel. Nu tyckte jag behövde ha lite sådana böcker. Men det hade inget. Och jag gick dit. Det var rätt mycket pengar. Så jag plockade fram ett antal böcker. Och sen hade jag varit kvar typ 90 spänn eller sånt här på det här. Och inga av de böcker jag hade tittat på tyckte jag, liksom, det räckte inte, jag vill inte betala mer. Men så låg det en liten bok vid disken som hette Den underbara vägen. Som var, jag tror, den första bok som Artos gav ut. Och det här var i början på 90-talet någon gång. Och jag tyckte, ja, det där, jag tar den där. Och då visade sig att det var en sorts andaktsbok. Jag vet inte om ni har sett den boken, men det var en sorts andaktsbok där man hade sammanställt 8 veckors läsning, liksom varje dag i 8 veckor hade man tagit ut en text ifrån så kallade ökenfäder eller helgon eller mera sent, alltså kristna profiler som man upplevde hade någonting att säga till vår samtid. Jag tog den där, den blev liggande underst i högen, men sen något halvår senare så tog jag upp den där och bara började bläddra lite mer. Och så tänkte jag, okej, jag ska läsa den här lite regelbundet. Och så började jag läsa i den där, tog ett sånt där stycke om dagen. Glömde bort det någon gång, så tog tag i det igen. Och det där blev en en sorts begynnande. Jag fanns då ju i jag hade många kristna vänner omkring mig, och vi jobbade ju. Jag fanns i ett kristet sammanhang som var ganska spännande i Arlöv utanför Malmö, där vi jobbade mycket socialt. Och det här sociala engagemanget har funnits kvar, och det intellektuella liksom grubblandet och så där, och fascinationen över teologi och filosofi och etik och allt det där, det har funnits hela tiden. Men den där inre, om man kallar det med kristet språk, överlåtelsen eller så, det var liksom där som jag gled iväg. Men det här läsandet i den där boken började någon sorts process som man kan säga kulminerade 4-5 år senare, då vi var i Saudiarabien. Och jag hade fått en inbjudan att, det är en lång historia som jag inte ska gå in på, men det slutade med att jag tackade ja till ett 2-årskontrakt i Saudiarabien. Och det innebar, det blev till, av olika anledningar så blev det en livskris för mig. Jag verkligen ställde mig frågan mot slutet, vem vill jag vara? Liksom. Och det vill jag vara, är en neurokirurg, är det liksom, är det sanningen om mitt liv? Och jag mer och mer så tvivlade jag på något sätt på att det var det viktigaste i livet. Och jag åkte omkring, de hade åkt hem familjen, och jag skulle vara kvar 3-4 veckor till för att avsluta mitt uppdrag. Och var ledig en vecka och åkte omkring i öknen i Saudiarabien med en sån här 4-wheel drive. Och brottades med frågan. Och frågan för mig var då, är jag beredd att släppa taget om mitt jobb? Om neurokirurgin. Mm. Och var finns, vad betyder Gud för mig egentligen? Och det där, det är ganska speciellt, liksom en sorts ökenvandring, en 4-wheel drive. Mm. Men det slutade på ett hotellrum i Jedda, vid Röda havet. Och det lustiga är att hotellet som jag tog in på heter Red Sea Hotel, Röda havshotellet. Och där gick jag först omkring, det är så tydligt, men jag gick omkring i Jedda, och liksom, det var en brottningskamp för mig på liv och död verkligen. Alltså, jag kände, det här är ett avgörande skede i mitt liv. Vad vill jag med mitt liv? Och det slutade med att jag böjde knä på det här, vid sängen på det här röda Red Sea Hotel. Och bad en ganska enkel, kort bön. Gud, jag vill överlämna mig på nytt till dig. Jag känner att jag behöver... Ja, egentligen så. Och ingenting hände. Liksom, jag kände ingenting. Men det var på riktigt. Det var verkligen på riktigt. Det var det jag ville. Så tog det 2 dagar att åka hem då tillbaka till Riyadh, där jag bodde. Och ytterligare ett par dagar senare så vaknade jag en morgon med en helt ny känsla. Så jag kände att som en kalv, liksom, som hoppar ut på grönbete på våren. Så vet du, om man hoppar omkring i lite okon. Jag kände att allting på något sätt, livet började på nytt. Allting är möjligt. För jag hade verkligen släppt taget. Alltså, nu får det gå som det blir. Jag hade inget nytt jobberbjudande. Jag hade kvar min tjänst i Lund och allt det här. Men jag kände inuti, i hjärtat, så hade jag bytt riktning. Liksom. Jag hade vänt om på något sätt och bestämt mig för att nu vill jag börja gå i en annan riktning. Och det, sen dess har ju mitt liv sett annorlunda ut. Mm. Det ledde ju till att vi åkte till Kina tillsammans och öppnade här ett kulturcaféet och TCG Nordica. Och att jag fick den här frågan om att bli rektor för missionsskolan. Och sen den där grejen på det hotellrummet, så mitt liv har sett helt annorlunda ut. Och långsamt så har jag rotats liksom i någonting helt annat. Och jag är så otroligt glad för det. Mm. Jag vet inte om det är begripligt det där heller, men det är en kort berättelse.
Wow, ja. Det är en jättestark berättelse. Verkligen tack för att du ville dela det. Vad tänker ni andra?
Men jag tycker också väldigt fascinerande och var mäktigt. Men så att jag förstått det rätt då, avslutade du ditt arbete som neurokirurg då? Liksom?
Nej.
Nej? Det har du fortsatt med parallellt?
Nej, jag fortsatte då. Jag åkte tillbaks, jag hade ju tjänstledigt 2 år. Så jag åkte tillbaks till Lund. Jag jobbade där 1 år. Eller om det var 1 år var det, va? Och sen så åkte vi till Kina och då var det meningen att jag skulle jobba vidare liksom, som expert liksom, på ett sjukhus och ett universitet och så. Och det blev inte alls som det var tänkt. Jag blev utstängd. Jag hade varit där som tidigare haft någon sorts föreläsningsturné och liksom, de hade rullat ut röda mattan och liksom, jag togs emot liksom, som jag vet, sån där medicinsk expert. Så nu kom jag dit för att ge 2 år, var det väl sagt först. Och plötsligt så stängdes alla dörrar och det blev... Ja, det visade sig att de betraktade mig som en spion liksom, och de förstod inte hur jag kunde välja bort. Liksom. Det var något jättelurt, tyckte de. Att, varför lämnar han en tjänst och kommer hit på det sättet? Så snacket som hade varit med inbjudan och så visade sig bara vara snack. Och det var en jättekonstig situation för mig, där jag plötsligt insåg att jag kommer inte få syssla med neurokirurgi här antagligen alls. Utan jag kanske får vara engelsklärare eller något sånt där. Och hade det varit mitt så att säga, gamla jag, alltså det här, innan den här Saudi-upplevelsen, då hade ju det varit som katastrof. Nu var det lite mer spännande liksom. Får se vad som händer nu. Mm. Men jag hade kvar min tjänst det fanns en trygghet då för mig att jag hade kvar min tjänst i Lund, så jag åkte hem på somrarna och jobbade där och fick operera och liksom hålla uppe en tillräcklig liksom kirurgisk kompetens, så att jag kände att det är inte helt liksom kört här. Och sen ledde ju det till att vi kom tillbaka till Sverige och 2002, och då sa jag upp mig från min tjänst i Lund. Så fram till dess, och då var det ju det som hette Missionsskolan på den tiden, som hette Örebro teologiska högskola och ALT nu för tiden. Och då sa jag ju nej. Så att det tog från, vad var det, kanske 95 till 2002 innan det här beslutet verkligen materialiserades. Mm. Men beslutet var taget, så att det var inga problem 2002 att säga upp mig. Det hade jag, på något sätt hade jag dött ifrån det där redan, även om så det var en jättespännande process för mig.
Ja, för det här tycker jag är en väldigt fascinerande del av det, om man bara tittar på det ur ett så här rent mänskligt perspektiv och hur vi kanske överallt, men i synnerhet i västvärlden någonstans, där det är saker som handlar om status. Så är det ju att vara docent i neurokirurgi är ju det är verkligen hög status plats, så är det ju. Och det ligger otroligt mycket tid bakom. Du har skrivit en avhandling och allt vad det innebär. Liksom. Mm. Jag tycker det är väldigt mäktigt och fascinerande att man kan, enligt hur de flesta runt omkring ser på det, ta ett kliv ner statusmässigt. Faktiskt. Men jag måste också med det säga att sa du ju i och för sig här att det var 2002, så var det inget problem för dig, men eftersom jag är obstinat, ja, så måste jag ändå fråga, har du liksom någonsin ångrat det?
Nej. Jag har aldrig ångrat det. Och anledningen är ju att det här, alltså, det var liksom ett det här beslutet i Jedda på Red Sea Hotel, det var verkligen på riktigt. Alltså brottningskampen, jag förstod på något sätt vad det var jag valde bort. Så att det var liksom inte, du vet, något väckelsemöte där man ska räcka upp handen i något sorts, i någon sån här manipulerad miljö eller så, utan det här var på något sätt jag visste knappt om det var Gud, men alltså jag och existensen liksom. Och sen gick mig Gud till mötes. Jag upplever ju verkligen det, och är alltså den kanske viktigaste erfarenheten sen dess, det var att jag började lyssna på det här, the inner bone of my ear, to Bruce Cockburn eller någon som har den där, alltså det här, ett extra hörselben liksom, som helt enkelt, jag tror är en helig andes röst. Där jag började plötsligt så där känna igen någonting ifrån min barndom, alltså någon liten ton, en liten antydan som man kan säga sen har blivit det allra viktigaste och kanske värdefullaste för mig, när den där tonen liksom kommer ta skär i, eller inte skär igenom, liksom, symfoniera sig igenom. Och jag började liksom försöka lyssna in, inte på något, den kom bara oväntat, och fortfarande kommer den oväntat, men när den kommer, jag försöker vårda den, och jag hör den bäst på morgnarna när jag har gått upp liksom tidigt och det är tyst och stilla, och jag samlar ihop mig inför dagen med någon bibeltext och meditation och bön. Då, när den kommer, så är det så, det finns liksom två lägen, ibland är det bara värme och ljus och liksom kärlek, ibland är det en aning om att en tanke, liksom en klarhet. Och det där har följt mig sedan den där grejen gädda, och hjälpte mig i olika steg, inklusive det här när det blev så stängt i Kina, så det öppnades nya vägar, och den där rösten liksom fanns tillräckligt ofta där för att ge mig en trygghet som inte bara handlade om en intellektuell övertygelse, utan en relation. Mm. Och det där är ju så, det är ju på ett sätt, alltså många kristna känner ju igen det liksom, men många andra liksom, och i min, vad ska jag säga, de som jag har ätit middagar med på liksom stora disputationsfester eller vad det nu är, de har lite svårt att fatta och tycka också att det där är inte det lite övermaga liksom, att tro att Gud talar till dig. Jo, det är lite övermaga, och om man gör för mycket av det så kan det bli totalt fel. Och ibland så tror man att det är Gud, och ibland är det bara jag, va? Eller någon, ibland är det ju bara också den där gamla rädslan. Mm. Eller alltså som eller någon gammal, helt enkelt vanliga undermedvetna processer. Mm. Som har väldigt lite med Gud att göra. Ibland är det undermedvetna processer som har väldigt mycket med Gud att göra. Ibland är det helt nya grejer. Och jag tror att, alltså, jag tänker mig att det finns någonting med skapande och kreativitet med det där. Jag tänker att en hel del kreativitet liksom, som konstnärer och musiker och sånt där har att göra med, att det har någonting med den där rösten att göra. Lång utläggning, svaret på din fråga är nej, jag har aldrig ångrat det.
Men det som jag tycker är särskilt häftigt med just din berättelse är ju att du var i öknen på riktigt.
Ja.
Ja, och då kan man ju säga att det är där någonting händer med livet, även om det känns jobbigt och även om man inte känner någonting där. Det kan man bara se några år senare i bakspegeln. Mm. Och jag tror den känslan känner många igen. Mm. Och det kanske vill jag säga just nu till alla som lyssnar och ser det. Om man känner sig i öknen, kanske inte på riktigt. Inte, man sitter inte på en four-wheel drive, men man känner ju hettan och man känner sig vilse, och det är torrt och man är törstig och längtar efter något annat, och det är bara jobbigt, men man kan bara säga don't give up and don't give in. Det händer där att man mognar, och det kommer man att se först efter några år. Och det tycker jag är väldigt inspirerande att få höra. Tack för att du delade det.
Mm, verkligen.
Tack, verkligen, Pekka.
Mm. Jag kan säga en grej till dig, Ingela, eller er, om den där frågan. För det lustiga Alltså, ett, visst har det hänt ibland att det har varit lite, känns lite, jag har aldrig ångrat, men det känns lite jobbigt ibland, och särskilt kanske när, jag menar, en grej som kan kännas lite jobbig, det är att jag blev aldrig den liksom superkirurg som jag kanske någon gång, som jag kanske hade kunnat bli. Alltså någon gång kan jag känna ett styng liksom av särskilt i vissa lägen kanske med någon jämnårig kollega eller så där. Men det är inte ånger, det är mera den där jag vet inte hur jag ska uttrycka det.
Att det ändå hade kunnat faktiskt få vara kul att uppleva. Det är ju inget fel.
Ja, lite sånt där. Liksom. Men jämfört med det som, om jag skulle välja, så har jag absolut valt rätt. Men det andra som jag egentligen ville säga, det är att den lite konstigaste känslan, det var när jag mötte andra kristna som ifrågasatte mitt val. Alltså under den här tiden på missionsskolan som rektor, så hände det inte en gång utan flera gånger att man tyckte det var konstigt. Alltså inte så där som du eller ni tycker, att det är lite, ja, hur sa ni, fascinerande, de som väljer att kliva ner, utan mer att det var konstigt liksom. Och då var det kristna människor som undrar, är det något fel på dig liksom, typ, alltså borde du inte, fattar ni, alltså och det fick mig att på många sätt kom jag liksom, när jag kom till missionsskolan, så kom jag utifrån, jag hade liksom varit borta ifrån det frikyrkliga sammanhanget i även där vi bodde i Arlöv, så tillhörde vi liksom inte den här stora frikyrkosamma. Vi var lite udda, och så att kanske 20 år som jag inte hade, kanske med. Jag hade inte varit på någon konferens eller liksom kände inte till namnen eller, och liksom inte höll på, nästan har glömt själva dialekten och så. Men att då möta också ledarfigurer som på något sätt frågasatte, nästan misstänkliggjorde det här valet att välja bort ett fint jobb för tjänst i kyrkan. Mm. Det fick mig, det var en sån där lite smått omskakande upplevelse. Mm. Och undrar, men vänta, hur tänker ni nu? Liksom, är det egentligen så att det ni helst skulle vilja göra, du som är pastor här eller som är någon sorts ledare i ett samfund, är det du egentligen skulle vilja göra, att vara företagsledare eller neurokirurg, eller är det här en sorts second choice, liksom third choice liksom för dig, att du är ni med, fattar ni? Ja. Och den delen, den var, det var smått chockerande för mig, och också och för jag tänkte att det finaste man kan göra liksom då som kristen på, det är att tjäna då de andra kristna, även när man går ner i jättemycket lön och liksom tar det här. Det är ju jättesvårt att vara pastor. Liksom. Det är ju bland det tuffaste jobb man kan ha, men samtidigt bland det finaste, liksom, tänker jag. Att man tar, men det känns ju inte bra om man inte riktigt gör det helhjärtat. Att någonstans längst in så önskar man ändå att man hade liksom valt att bli civilingenjör.
Och jag tänker, så mycket.
Det handlar precis, förlåt mig, jag bara säga, men handlar inte det här egentligen då om, och det är ju om ett kall faktiskt?
Jag tänker, att det gör det,
du fick ju ett kall, och jag menar att det kanske då, man hoppas ju att andra i sådana positioner då kanske också har följt sitt kall. För det är ju inte så att det är sämre att vara det ena eller det andra, men jag tror ju ändå att det är viktigt med kallet.
Verkligen. Men jag tänker att det har någonting att göra med det här vi började med, va? Att man kan inkultureras liksom på fel sätt i ett kristet sammanhang. Man får aldrig den här riktiga möjligheten till ett fritt val. Utan föräldrar, kompisar, äldste, pastorer trycker den framför sig på något sätt. Och man snällt så anpassar man sig till det, och plötsligt så är man pastor eller eller någon, har någon annan ledande tjänst. Och egentligen så har man aldrig ställts liksom mot sig själv i spegeln och fått ställa frågan, vad vill du egentligen? Och vad är egentligen ditt kall? Och det har någonting att göra med vilken sorts frihet är man tillåter i det här sammanhanget. Och jag tänker, det var en sån där sak när jag var rektor. Alltså någon gång, det hände att folk hoppade av utbildning. Det hände att folk förlorade åtminstone sin tro. Inte så många gånger, men vi hade studenter som liksom efter ett eller två år liksom lämnade kyrkan. Och jag fick, alltså det uppfattades ju som ett totalt misslyckande liksom, och man fick kritiska frågor. Och jag brukar säga så att, alltså, det är bra att det händer nu, för alltså, höll inte tron liksom för mötet med ytterligare kunskap, med ny information om vi, ganska ofta, eller jag tror det var 2, 3, 4 gånger under 11 år, men det handlade ofta om bibelsyn. Och att man fick en helt, alltså man blev lite chockerad över det man fick lära sig om Bibeln och sådär. Men min poäng var att, alltså, det är bra att det kommer nu, för att liksom, det här är inte på låtsas. Det, liksom, vi håller inte på och liksom få folk... Jag kommer ihåg Dylan, I don't want to learn what I have to unlearn, sjunger han i någon sång. Liksom det här att det vi lär ut här, det är sånt som man inte ska behöva liksom... Det ska hålla för verkligheten. Och är det så att din tro inte håller för det här nu, jag menar, gör då din resa. Sannolikt kommer du komma tillbaka till det här igen, kanske om 10, 15, 20 år. Men är du liksom, har du en genuin längtan, Gud kommer inte släppa taget om dig och du kommer att hitta din väg. Men det är bättre att i så fall att du ett tag går en helt annan väg. Så tänkte jag då, och så tänker jag nu, även om det är kanske ett litet riskprojekt, men alltså jag tror man måste tillåta människor den vandringen.
Ja, det tror jag också. Jag tänker två saker, och det ena är det som vi egentligen alltid landar i alla diskussioner, att det handlar om Guds bild. Vad har en människa för bild av Gud? Att våga, lägga sig på knä, sätta sig på knä inför en gudomlig existens kräver ju på något sätt att man tycker att det är värt det. Att man litar på att den existensen, kraften, Gud är kärleksfull. Och det andra är självbilden. Alltså, vem är jag i relation till den här existensen, till Gud? Och vem är jag i relation till andra människor? Att det har med det att göra. Och jag vet ju många som jag har pratat med som har sagt just det där. Att jo, men jag kan ana en gudomlighet, en högre tanke. Men därifrån till att underordna mig, det skulle jag aldrig göra. Alltså det är för skrämmande. Det är det sista jag vill göra. Måste få ha någon typ av kontroll. Och det tänker jag också handlar om alltså Guds bild. För om jag ska underordna mig, det är ett så starkt ord. Det är kanske ett dåligt ord, jag vet inte. Det låter väldigt hårt. Men om jag ska rätta mitt liv efter en gud, så känns det viktigt att jag kan lita på den guden. Och att den guden inte då, som du var inne på, Ingela, står så här med pekfingret och aja baja och akta dig för annars du. Så att någonstans så tänker jag att man landar där även i den här diskussionen. Nu har vi faktiskt pratat i över en timme.
Oj.
Igen förstår jag inte vad tiden tog vägen. Och Pekka, vi tackar dig så otroligt mycket för att du ville vara med och dela dina tankar en gång till. Och bli inte förvånad om det kommer ett tickande paket, inte tickande paket, men kanske en fråga till om du vill vara med ytterligare en gång. Vi kan väl se lite hur det passar i ditt schema. Det vore jättefint att få fortsätta prata med dig.
Men roligt att få prata med er, ja, absolut.
Gott. Och då så vill jag också bara avsluta med att säga att ni alla är välkomna att vara med på Zoom-mötet som vi har på söndagar 11:00. Länken dit finns på Facebook-sidan och på hemsidan. Och det är alltså ett Zoom-möte som handlar om ett samtal. Vi har några tankar som vi delar och sen samtalar vi tillsammans kring det. Så mycket eller så lite du själv vill. Om du vill vara anonym eller inte. Så är det 11:00. Vi håller på en timme. Länken finns på Facebook och hemsidan. Och så hoppas vi att ni vill lyssna på oss vidare vid nästa tillfälle. Välkomna tillbaka. Hej då!
Hej då!